Podplay.
Jag kände sån himla stor kärlek till dig. Tanken på framtiden har skrämt mig. Jag har inte vågat hoppas på min egen lycka. Och heller inte våran. Men tjej fick jag, darling. Under veckorna vi varit här så har du visat sidor hos dig jag inte trodde fanns. Jag är så otroligt stolt över dig, Marcus. Framför mig står du och bekräftar att allt det svåra vi har gått igenom har varit värt det. Du har haft min ring sedan dag ett. Och du har visat mig nu att jag inte alls är ensam. Det är slut.
Min är så stort. Det är mobbigt.
Jag älskar dig.
Det är otroligt.
Men jag vill alltid vara med dig. Så därför har jag en liten fråga till dig.
Min gulla, vad fria.
Vill du gifta dig med mig?
Ja, men jag vill absolut gifta mig.
Vill du
säga? Är du säker?
Det känns bara så jävla bra.
Jag bad ju att du skulle kolla i helgen, men så visade det sig att du kollade på fel avsnitt.
Otippat.
Ingen är förvånad.
Nej, men jag tycker ändå så här,
kanske du som behöver en gubbe.
Jag behöver en gubbe och en gumma. Och en liten bebis kanske. Nej, det behöver inte.
Just där är
du. En vette. Nej, men det är någonting med... Även om det sker inför liksom hela Sverige, så finns det någonting när det verkligen är på allvar. Förstår jag menar? Mm. De fick ju skriva då ett göra slutbrev och ett fortsätta vara ihop brev.
Precis.
Och jag tänkte det häromdagen när vi utsattes för lite prövningar av Mattias. Det var sånt, liksom, du vet, det blev som vidrig stämning på kvällen, så att man bara kände så här, men gud, kan vi gå ens och så här, vakna upp imorgon och gå på samma planet?
Åh, för fan, den där känslan kommer man ihåg från så här... Tidigare bråkrelation, man bara så här, vad är status?
Ja, men du vet, man kommer hem från, man har haft en härligaste semester, det är ungar som ska iväg, det är nya inskolningar, vi har ju haft barnen hela sommaren, alla barnen, liksom det har varit lite osäkert hur när vi ska ha dem. Man börjar jobba, men du vet, det bara liksom blir att helt plötsligt så har barn en massa kompisar hemma och så blir det bara liksom en jävla urladdning och man börjar så här i smyg typ kastar så jävla mycket skit på varandra, för man orkar bara inte, man så kan inte stå emot, man börjar sänka garden och så går man och lägger sig och bara så här, nej men gud, jag kommer aldrig kunna gå och reparera, så här, vi måste sova nu och så får man hoppas att det är en annan dag imorgon. Så vaknar man upp och då är man lite skakig, att man känner så här, gud, men om vi inte det skulle ha varandra. Alltså, det blir ju den vi eller aldrig känslan. Det kan ju bli det av ett vanligt jävla vardagsspråk.
Gud, ja.
Och den känslan är så... Alltså den är så bottenlös på något sätt. För även om man väljer att gå skilda vägar, vilket man har gjort flera gånger i sitt liv, eller lämnat eller blivit lämnad, så är en helt... Alltså, det är ju så att den andra människan helt plötsligt går framför en och dör på gatan.
Mm.
Det är så här, det är inte vi längre. Och det är så jävla sorgligt. För det finns ju alltid några känslor kvar nästan. Vad som än har hänt. Och den är så utmattande, den känslan. Och det är också svårt, tycker jag, att orientera sig i den känslan. För att den är så liksom, vad ska man säga, förlamande. Så jag tror att man kan välja fel. Alltså så här, att man stannar kvar av fel orsaker. Och det måste jag ändå säga. Med det här programmet blir det ju väldigt tydligt. Vad man måste jobba på. Vad man inte har vågat. För det som händer i en relation är ju att man fastnar ju någonstans och går det här hjulspåret och den här liksom dragspelet och den här gamla låten på repeat. Och det är svårt att liksom ta sig ur det. Och det finns ju hopp. Alla kan ju förändras. Det är inte så. Nej, men det är ju... omöjligaste grej. Det kan gå jäkligt snabbt också. Man kan bestämma sig.
Ja, men jag tycker ju så här, sen kan man ju säga vad man vill om kvaliteten på programmet och så vidare. Men det som sker är ju att det händer grejer hemma i tv-soffan. Och det är kanske där den största förändringen sker. För helt plötsligt kan man se på par man kanske själv kan identifiera sig med, eller situationer man själv kan identifiera sig med, och se så där har vi det också ibland, eller vad händer då med mig när han säger så där, eller hon, när jag säger så där till honom liksom. Och här blir det, här kommer saker upp på bordet som man kanske inte såg och trodde på. Så när Steffi friar till Marcus där på slutet, då är det ju som att jag friar till Joel, eller förstår du? Liksom, man är med henne i sina resonemang och det är väldigt, man har liksom lyckats utveckla den där väldigt bra. Och jag tänker att det är till och med ett så här bra test för en själv. Man kanske ska skriva ett så här, göra slut med brev och ett var ihop brev. Så får man se vilket brev man faktiskt när till syvende och sist kommer behöva leverera, om man är sann mot sig själv och sina känslor. Och som de har verkar som att det har funkat där med rätt mycket terapi och coaching och så vidare. Det kanske är så här så att alla par behöver det. För vi är så jävla vilsna idag. Vi ska bara förlita oss på att vi ska leva med varandra i ungefär 80 år.
Det är... Nej, jag håller med. Och då kan man också känna den där essensen av vad det var som man tyckte var så otroligt vackert och bedårande och ljuvligt från början.
Precis, för den doften går ju förlorad längs vägen.
Jag håller med. Ja, men samtidigt kan man ju bli väldigt uppslukad av den där känslan att så här, nu kör vi. Jag kan tänka, man, ibland när man har varit på en så här weekendresa, så antingen kan man åka hem med känslan så här, som jag gjorde med mitt ex. Vi var firans 40-årsdag i Köpenhamn och vi båda åkte hem därifrån och kände så här, nej men det är så över. Du vet, när vi hade, man har liksom haft sex eller älskat då, och sen så sitter den ena på balkongen och tar en gash och den andra ligger i sängen och tar selfies, läs mig. Och sen att man hänger med kompisar som har barn. När man för en gång skulle utan barn. Och det var verkligen känslan när vi satt på flyget hem, kom jag ihåg, att det var så här, nej men gnistan, the spark was over. Ja, men... ingen av oss ville längre.
Liksom. Nej, och jag hade en sån där sista resa med...
Jag spyr nu, jag tänker på det.
Jag hade en sån där sista resa med ett XXX. Och liksom vi var... Vi hade liksom... Jag tror vi hade så här... Vi hade slitit sönder relationen. Vi hade levt för hårt. Vi hade liksom gjort saker som man inte ska göra med sin partner på det sättet. Kanske man ska göra med liksom ett one night stand eller liksom någon man träffar i sus och dus. Vi hade bara varit över gränserna liksom. Och vi båda på flyget hem från den här resan kände så här, att det här var vår sista resa.
Det var alltså solkigt.
Det är så tydligt. Men tillbaka till lilla ön utanför Malta. Vad som hände efter Malta. För man ska ju faktiskt förklara, även om de här kärlekshistorierna var fantastiska i mångt och mycket, så var det faktiskt ett par som faktiskt valde att avbryta sin relation. Och faktiskt två par som valde att avbryta sin relation.
Piraten.
Tre har jag lurkat fram.
Piraten och
David Rosinha lever inte ihop längre. De hade ju också bara varit ihop i 4 månader. Och det är ju också ett problem när man gör ett sånt här program när man, men det var ju också syftet med det. Så på ett sätt var ju castingen skitbra, och på ett sätt var den rätt jobbig också liksom. De åkte dit så nykära och säkert blev insålda på att de ska åka dit på någon honeymoon trip liksom. Och allt är frivilligt och hej och hå liksom. Men de kommer hem och så inser de att så här, nej men det var ju inte alls vad jag ville leva med honom eller henne. Sen så gjorde ju faktiskt Felicia och Matteo slut hemma. Precis. Och han var ju rätt tvekis där. Det som hände i avsnitt 11 var ju att vid sanningens ögonblick så hade ju alla sagt så här, att man så här valde varandra och alltihopa. Men Matteo var den som skrev osäker.
Okej, just det.
Felicia i taket. Så jag fick ju liksom intrycket av att det här var ju väldigt, liksom, hon var tvungen att vara förberedd på att han skulle välja henne regisserat.
Jag fattar.
För annars så skulle hon inte klara av det. Och sen så, ja, så var det inga kommentarer alls om det spännande paret Carl och Cecilia. Du vet, hon som åkte dit själv.
Just det.
Och sen så dök pojkvännen upp och så visade sig att det var slut i 4 månader och så åkte fram. Men jag har då eftersökt detta och visade sig att de inte skriver på samma folkbokföringsadress. Så vi förutsätter att de kanske inte är ihop då.
Vi kanske måste ringa dem.
Ja, vi kanske måste ringa på det. Det var väldigt svårt att få tag i Isa. Man måste säga att det var en svår och hård research. Och sen ska man också säga någonting som formatet tycker jag blir lite så här... Det är lite känsligt utifrån... Jag ska inte hänga ut någon specifik deltagare eller några specifika, men som min kompis med psykolog som vi satt och diskuterade här i helgen, och hon var ju så här, ja det är ju rätt tydligt vilka två som har anknytningsproblem liksom. Och hur de agerar i vissa situationer som är, ja, blir väldigt signifikanta liksom, där alla andra agerar på andra sätt. Ja, men sådana saker så kanske man, jag tycker i alla fall ur ett SVT-perspektiv att man kanske måste på något sätt få fram en sån grej i en synk, så att man som tittare då och novis kanske kan förstå att hon är helt dum i huvudet, eller han är helt dum i huvudet, att det kanske inte bara är så. För jag tycker att det är en jävla skillnad på att hoppa in i den här kakburken jämfört med en Paradise Hotel kakburk, ja, när alla är så hej, kom och hjälp mig liksom. No offense. Men du förstår vad jag menar.
Här är ju verkligen, alltså, jag måste ändå säga att det kändes väldigt seriöst från alla som deltog. Att vad säger, otroligt stor och stark vilja att vilja fortsätta tillsammans.
Ja, och vilja särskilt förändra som då, bli bättre.
Särskilt för en som också det var slut med. Men jag tänker, om vi skulle sätta in oss själva i på den här Malta och vara med i det här programmet.
Puh, jag tror det heter det.
Ja, men det är ganska roligt. Om man tar dig och till exempel Joel, om man tar, om ni skulle prata med sexterapeuten, vad tror du skulle vara er issue då?
Anita, hon vill ha sex alldeles för mycket.
Och han med.
Och Joel, han vill inte alls mysa. Han tycker inte om förspel.
Gör ni inte det?
Vad skulle vara er issue då?
Nej, men jag måste bara säga en grej. Jag är så intresserad av hångel. Alltså att hångla är ju mitt
livs. Älskar ju att hångla.
Ja, men de flesta gör ju faktiskt det.
Ja, men inte min sambo längre. Han tyckte bara om att hångla när vi var nykära.
Nej!
Det är så tråkigt.
Men det här är ju faktiskt någonting som jag har insett nu på ålderns höst, att det är inte ovanligt.
Nej, alltså du vet, folk kysser ju inte varandra i 4 år.
Och det gäller åt båda hållen. Ja. Och jag har gjort lite så här, liksom stickprov i sommar med både tjejkompisar och killkompisar och blivit förvånad. Så här, ja, nej, men jag brukar säga efter 3-4 år, då vill inte jag hångla längre. Man bara så här, nej. Ett annat par, han har aldrig velat hångla med. Vi har aldrig kysst varandra på 10 år.
Nej, men det är det värsta jag har hört. Alltså jag dör ju
kyssen. Fobi.
Nej, det har inte min sambo. Det ska
nej,
vara
men sen den värsta.
Okej. Okay.
Som jag också tänkte så här, har det drabbat mig någon gång? Och kom fram till att hade det. Men att man har varit gift och varit ihop massa år, men den andra är ingen bra på hångla.
Den har faktiskt jag varit med om.
För jag tror att jag skulle nog inte kunna gå vidare. För den, antingen sitter ju den, eller så sitter den inte. Antingen har man samma hångelstil. Jag har ju försökt lära upp några karlslokar, men det har inte gått.
Nej, och jag vet också att jag hade en kille som du vet bara sträck ut tungan som att han
den lilla spetsen
Sörväs.
Nej, helt stilla.
Sörväs, helt stilla. Bara en stel tunga rakt ut, och sen ska man då så här jonglera runt. Så det var som en så här, det var som en midsommarstång i mynten, och så skulle jag springa runt det där.
Jaha, nej, men gud, vilken konst. Han så här, han blev upphetsad och sen blev det bara en passiv lång tung tunga som låg.
Ja,
där.
Och liksom han förstod inte alls att tungan skulle vara mjuk och att den skulle vara följsam. Nej, alltså so over.
Åh nej, men sen finns det de som liksom ska köra slask and the task.
Så det känns för mycket saliv.
Som så här 300 tungor i munnen. Man bara, vänta, jag måste orientera mig. Så är det flera som har kommit in? Men jag har varit med om en faktiskt ganska skräckfilmsaktig grej. Jag har liksom hånglat och legat med en kille som jag var ihop med tidigare. Det har hänt någon gång.
Ja.
Och bara, jaha, nej, men vad är det här för fjöshångel? Fast jag minns det som att det var typ hånglet of a lifetime.
Ja.
Så att, men just det där när det bara liksom kan både bli köttigt och liksom blablabla, och sen lite milt och sen, alltså, fast den andra känner av så här, man passar. Nej, precis. Men,
alltså det är där jag tänkt på så mycket. På det sjukaste är att jag gjorde en story på min Instagram story att jag låg med en kille i Örebro bara för att vara lik Liam Gallagher. Alltså det var det enda kriteriet. Det var det enda vi hade gemensamt på, att han var lik Liam Gallagher och jag ville ligga med Liam Gallagher.
Så då tiden.
Så då låg jag med honom. Det fanns inget annat kriterie överhuvudtaget. Och det var ett fantastiskt utbyte. Det som var grejen var att han var rätt jävla bra i sängen, den här killen. Så det var inget trist grej att åka
och hälsa på. Så det vet vi ju inte om Liam är eller var.
Nej, men det kunde jag ju ändå fantisera ut där när jag ändå var i min eufori över detta sammanträffande. Och sen så var jag tvungen utav, för det var en kompis från Örebro, bara såhär, var det han? Och så var det såhär, nej det var inte han, det var han. Och så gick jag in på Facebook och kollade upp honom.
Nej, aldrig. Gå aldrig den vägen.
Gå aldrig den vägen. Oj, vilken chock det var.
Det är lite faktiskt vilken så jag känner med Sex and City.
Och då tänkte jag då att om jag hade legat med honom idag hade jag upplevt samma eufori. Förmodligen inte, för man har väl ändrat sina sexkriterier med åren. Så ofta, det är det som är det roligaste också, två kompisar har legat med samma person. Fast olika tider.
Ja.
Den ena säger bara så här, men han är så bra i sängen. Och sen så ligger man bara, ursäkta.
Fast vi har ju haft några bukmän och där har vi faktiskt varit överens, har vi inte det?
Nej, jag tror det faktiskt var en som vi var rätt oöverens på. Det vilket är så roligt.
Jaha, E-type. Ja, det beror på liksom lite vilket humör man är på också. Men det är som ja, men viskaleken bara. Det är lite som att tänka på sina gamla ligg är ju som viskaleken.
Ja.
Att så här, minnena förfulas eller förfinas. Eller, ja. Man kan inte riktigt lita på sig själv med sin down the knull memory lane. Det kan man inte.
Och det är väldigt roligt. Jag lyssnade på vad heter Tombola-podden med Marcus Berggren och Carl Stanley i somras. Där de båda var rätt så här. Det är så, tjejer har en förjävlig position när det kommer till sexrecensioner. För en tjej kan ju de facto ligga helt platt. Alltså helt som en platt fisk och bara så här. Och han var dålig i sängen.
Jag var jättebra.
Ja, exakt. Och killen har kämpat på och slitit och håller på. Liksom. Och sen så kan man liksom få en lifetime sentence. Liksom, enligt dem. Ganska intressant ändå. Så man kanske också ska fundera på sin egen prestation i det här. För jag har ju någon idé om att så här, jag är ju en sexkusina. Vilket jag förmodligen kanske inte var. Jag kanske bara låg där och bara, vänta, han var bra.
Det måste jag ändå kunna så här, rista i stenet. Jag är ingen som så här, har legat stilla som en platt fisk. Utan jag är ganska bombastisk. Alltså, liksom...
Men nu får jag så mycket bilder där så jag vet inte riktigt om jag vill ha de här bilderna.
Jo, det vill jag. Och då hade jag de röda underkläderna. Nej, men när man är inne i en så här nyhånglig eufori, då tycker jag... Då är det både upp och ner och fram och tillbaka. Alltså, där känner jag mig inte trist på något sätt.
Nej.
Sen kan jag inte säga att jag liksom i århundrets tumbler right now. Det kan jag inte säga. Men det som jag tycker är tråkigt ändå är just det där som du säger. Nu är inte liksom Joel inne på att hångla så mycket längre. Då säger man så här, nej men vadå? Det som jag säger till Mattias, ska det vara så här med vissa grejer? Nu ska det vara så här. Jag klarar inte riktigt det. Jag tycker att man ska klara av att kunna köta på år efter år.
Ja, men för jag kunde jag kom när vi träffades, vi kunde ligga och hångla i typ 2 timmar.
Kött så på munnen typ.
Ja, men verkligen så helt sönderskavd haka och liksom.
Men är det här min tolkning, han tycker att det blir för på, du har för mycket begär, nu borde du lugna ner dig lite. Nu har ni ändå varit ihop ett par år. Nu har ni väl någon annan relation.
Inget, det finns inget att bevisa. Nej, men jag vet inte varför. Jag blir då osäker och tänker så här, han kanske tyckte om hångla från första början. Det var jag som har legat och smetat runt här.
Det känns som att jag har varit som en riktig kurrelfisk.
Nej, men då tyckte han ju uppenbarligen om att hångla. Jag vet inte varför. Han kanske bara tycker att sexet är tråkigt. I don't know.
Men när ni ligger då, hånglar ni då?
Ja.
Ja.
Absolut.
Vi hånglar ändå på en del.
Men det är för att du skriver din kotunga och så fastnar lite människor på vägen.
En del fastnar, en del går vidare bara. Men många fastnar, det är sant. Nej, det tycker jag ändå vi jobbar på lite. Men jag tycker också att om man inte har hånglat på några dagar, då blir det som, då kan jag liknande gå med Luffelelle.
Och nu ska vi
vara
väldigt tydliga här, så att ingen funderar på vad det är med hångla. Hångla är alltså att man kysser varandra med tungan.
Ja,
det är inte
pussar.
En puss. Nej. Eller en lång puss. Utan det är alltså att det är tunga som rullas runt. Det är ju något väldigt intimt och personligt i det liksom.
Kom du ihåg första gången du kysste någon?
Ja, Hans Gren hette han. Och bodde i Örebro. Vi var ungefär 7 år gamla. Och vi hade den här, vad hette den? Ryska posten. Leken.
Ja.
Ja, och det är handtag, framtag, klapp eller kyss. Och då var ju kyssen, fick man sätta regler för om det var en puss eller om det var en kyss. Och då hade då alla unisont bestämt att det skulle vara en tungrullare. Jag vet inte, det kanske inte var 7, kanske det var 8. Det var
7 som bo på hans gäng.
Ja, men 8 kanske. Jag tror inte jag var så...
Okej.
Ja, men vi var ju liksom ett gäng på 6-7 glada korvar där. Liksom. Och så satt vi in i någon kuddrum under någon filt. Och så skulle jag och Hans då tungrullas runt. Eller om det var, nej, det var på Sissis, vad heter det, klasskalas.
Mm-hmm.
Och då inför alla också.
Jag vet, det kände du riktigt. Ja. Rickard och jag skulle köra hemma hos oss, och det var liksom ett litet gäng där som skulle då titta på.
Mm. Och då var det ju liksom ändå, när man då, vilket jag är glad för idag med tanke på min ringa ålder, att då var det ju liksom en elvisp som bara man förstod inte grejen. Och så var uppgiften löst liksom.
Men någonting som man tänkte var så himla, att man kunde tänka att man kunde inte förstå att det här skulle vara härligt om några år.
Nej, överhuvudtaget inte.
Så var det
med
allt, typ alkohol, kaffe. Det var mycket som man tänkte så här, det här kommer jag aldrig gilla.
Ja, men så första gången man åt sushi, man bara, hur i helvete ska jag stoppa in med det här igen? Och sen så gör man typ inget annat.
Nej, men vissa dagar kan jag ändå känna det där, det här kommer aldrig gå.
Är det så?
Mm, det kan
jag. Med hångel också?
Nej, så känner jag aldrig. Jag tycker att så här, hångel kommer jag tror att man kommer tycka härligt fortfarande när man är 90 år. Men det är också så fascinerande hur få som har varit så här 110 poäng. Och när det händer så är det så här, nej, men det är nästan som att få liksom en liten guldelixir av Gud. Du vet, när det bara så stämmer, man känns på samma sätt, man tar varandra, det är in och ut och fram och tillbaka, upp och ner, fast det är liksom hela tiden som en jävla dans som bara är helt perfekt.
Och jag kommer ihåg mitt liksom, vad ska jag säga, så här, mitt mest otroliga hångel. Det är när jag och en kille som hade en flört först några år, och sen så blev det aldrig någonting, det utvecklades aldrig, jag dejtade en kompis till honom som inte fick med det, och han blev upp någon tjej, och sen så ses vi på någon så här reklambyråfest, typ Guldägget eller något sånt där. Och liksom det har gått ett par år och ingen har en partner. Och vi så här bara, du vet, faller i varandras armar. Och liksom hånglar oss. Liksom igenom stan. Genom nattklubbar, ut på gatorna. Vi kan liksom inte sluta och bara hångla oss hela vägen hem till hans lägenhet. Hångla oss vidare. Ja, och så vad händer grejer där. Och sen så ska han, missar han sin flight till London på morgonen.
Mm.
Det var ändå ett bra hångel.
Ja, det är ett underbart hångel. Men besvikelsen är ju sen om man ska ligga. Och så är det liksom inte ett bra ligg. Då är man ju
exakt
så blå. Blev det så?
Exakt så.
Nej,
men det var ändå så lycklig för hela den här hångeln. För det var liksom, åh, det var så här, det bara blixtrar i huvudet. Du vet, man känner sig, åh, vilken natt.
Men jag minns ju tydligare mina bästa hångel än mina bästa ligg.
100%.
Mm.
Exakt det gick jag ju tänkte på. För det var så intressant när jag tänkte på Anlia och Galliga kopien som hade varit rätt bra i sängen. Det var så här, hur många killar kommer jag egentligen ihåg en som har varit bra i sängen? Och då kunde jag på fullaste allvar räkna ut 4 stycken.
Nej,
jo.
Av 600.
Exakt.
Det har varit fullt upp i helgen för oss båda. Jag har ju fiskat mycket kräftor.
Mm.
Mm. Och jag måste säga, det var väldigt roligt. Men det är inte lika gott att äta saker som man själv har fångat upp.
Nej, men jag hänger ju en del i Vadstena som du vet.
Mm.
Zula och Folke. Och där är ju liksom kräften någon form av, det är ju liksom, det är Gud, sen kom kräftan, sen kom kungen, alltså.
Sen kom krabban.
Alltså, nej, men du förstår, då är det så mycket kräftor, mina barn är helt tokiga i kräftor.
Ja, men jag tycker att det är gott, men dels när man ser dem, dessa barbarer, jävla as, alltså bokstavligen, mm. De äter ju vad fan som helst, de äter ju på varandra, alltså det är ju galenskap på hög nivå.
Ja, men de är ju, det är ju bara liksom, det är primater, det är ett spindeldjur.
Ja, men det är as. Alltså de är ju asgamar, de äter ju vad som helst.
Ja. Och det stoppar vi oss.
Ja, jag vill säga, människor från andra länder som bara säger, you're eating this, you're crazy motherfuckers, typ. Och när bajsring, allting fick en helt ny innebörd. Men Bobo gillar. Nej, men det var väldigt mysigt att leva det lilla livet.
Mm.
Men som det blir, man har en liten eka, man rör ut, man plockar upp kräftor, man fiskar med nätet, barnen är ute och leker, de leker med kräftor och med sniglar och liknande. Det kändes väldigt så här, back to basic, och det var väldigt befriande.
Underbart ju.
Vi var vid småländska gränsen, Åtvidaberg.
Ah.
Mm, och okej, jag bara kommer ihåg liksom min ungdom och min barndom, det här lugnet. Det finns inga fördrinkar, det finns inga tennisläger. Det finns en skog, en eka, en lada och några kräftor.
Det är inte liksom lilla Bromma på Gotland?
Nej, det är ju bara man själv och de man är där med. Vi var hos våra kompisar, Hampus föräldrar har en gård där. Och just det här, när man blandar generationer. Det är också någonting som inte har varit så himla vanligt de senaste 2 åren.
Nej.
Att det är både äldre, mellan generation och barn. Mm. Man märker hur dynamiken, att det är så det alltid har varit fram till för typ 50 år sedan. Att generationer levt tillsammans, det blir väldigt harmoniskt.
Ja, men det är ju någonting i det där. Alltså jag tänkte verkligen på det helgen, jag var på en ganska tjusig liksom middag. Det var egentligen, jag trodde det var en födelsedagsfest, men det var inte det. Det var bara en spontan, väldigt exklusiv middag det som Emilia hade på rätt ordnade på det här fantastiska stället Ön, som är Adam och Albins. Mm-hmm. Sen ligger liksom efter Långholmen. Man promenerar typ 10 minuter ut från Långholmen och sen kommer man till en liten bukt där. Som jag typ inte varit sen jag fyllde liksom 20 någon gång. Helt glömt bort det istället. Och där har man liksom byggt som ett, liksom, vad ska jag kalla det för, minikini-festivalområde. Fast med bara liksom olika restauranger, barer, food trucks etc. Mm-hmm. Med olika teman. Alltså det var så bra. Och ja, du stängde dem för säsongen i lördag. Så att nu är det ingen idé att åka dit.
Jaha, tack för tipset.
Tack för tipset. Men tänker till nästa säsong så kanske det är där jag ska vara. Mm-hmm. Och det var väldigt intressant. Jag hann i alla fall vid ett bord där vi diskuterade rätt mycket andlighet. Vid något annat bord så var det otroligt mycket sex. Alltså det var väldigt kul att liksom göra små minipuls vad olika borden pratade om.
Men var
om,
det bara liksom. Kvinns eller var det liksom...
Ja, det var mixt. Joel hamnade vid bordet och pratade flygpriser och fotboll. Så han var så nöjd. Så.
Flygpriser?
Nej men typ. Nej, men.
Ja, ja.
Och vi pratade rätt mycket andlighet. Då kom i alla fall, konstaterade vi i alla fall att så här, ja, i och med att människan är så sekulariserad så är vi rätt så här, sökande natur utav naturen. Och ja, alltså kristendomen har bara funnits i 2000 år så att säga, frågan är om vi kommer gå tillbaka till någonting som vi trodde på innan och var mycket mera att det kommer uppstå en ny gud eller kultur utifrån de här premisserna som vi är nu fast om kanske 50-100 år liksom. Det vore jävligt intressant och då pratar vi också väldigt mycket mer om att man kommer gå tillbaka till någon form av gammelsamhälle. Så jag tror att det ligger nära till hands. Jag tycker det var en spännande diskussion i alla fall.
Gud vad spännande. Jag bara kände att det kändes så bra i hjärtat att så här, gå lite i skogen och leta efter en gammal svamp och gå på loppis. Jag bara kände
det känns ju klimatnärvarande om inte annat.
Ja,
att
ja.
Liksom dra i handbromsen lite där och ett extremt fartfyllda livet.
Men jag tror också att ställen där man har funnit ro och tyckte om att vara som barn, det jackar mig in på ganska snabbt liksom. Och just det prestigelösa, men det är inte så att man känner något krav på att så här, snoffsa upp sig eller vara någon annan. Men det är väldigt sköna energier tycker jag ute på småländska landsbygden. Men det är intressant det där, för jag tänkte faktiskt fråga dig det här med andlighet. För mig, när någon säger andlighet så det innefattar ju så otroligt mycket. Och många av oss som är uppväxta på 70-80-talet har ju med oss någon form av, jag vill inte säga uttrycket barnatro, men så här, jag gick på kyrkans barntimmar, jag har konfirmerats, jag är döpt, jag har liksom...
Jag har inte gjort någonting av det där.
Nej, har du inte?
Nej.
Har du inte?
Nej. Jag var med i scouterna typ 2 gånger och sen så gick jag på en söndagsskola och så fattade jag att det handlade om Gud och så blev jag så arg så ville jag inte gå dit mer.
Men varför blev du arg? Vem hade liksom indoktrinerat när du skulle bli arg när Gud kom till oss?
Nej, men för jag tyckte att det var... Jag har ingen aning, eftersom jag är indisk. Jag har inte alls den tron.
Ja, jag fattar.
Jag trodde inte på det. Jag tyckte inte det kändes rimligt logiskt etc. Sen så tror jag på någonting. Och det har jag alltid gjort. Men jag vet inte liksom riktigt vad. Jag kan inte definiera det för mig själv. Och det är djupt personligt i allra högsta grad. Liksom. Men att tro på en... Ja, vad ska jag kalla för... institutionsgud, det är inte det jag vill.
Nej.
Jag kommer ihåg att jag läste Sampo Lappelil när jag var så liten och sen så handlar det ju om att Sampo då ska bli kristnad och komma bort från de här liksom väsen och det handlar ju egentligen om och det fattade jag, det var också så här, varför ska han till Gud tänkte jag, varför ska han döpas och slippa de här fantastiska grejerna han får vara med om.
Mm-hmm.
Men det var ju egentligen bara för att skrämma samerna så att de skulle bli kristnade.
Mm-mm.
För att de var ju hedniska.
Mm-mm.
Och nu i efterhand när man är vuxen eller liksom åldrad så förstår man ju att så här, fan vilket vidrigt sätt att göra det på, att skriva en barnberättelse med en övertygelse för att få in folk i någon form av moralisk fåra då. Och inte leva nära naturen, gå emot allt det där som kanske ursprunget är.
Ja, samernas historia, där får vi alla skämmas. Frans har ju pratat en del om Jesus senast, oklart varför. Och så säger han, gud vad bra du är på fotboll. Han bara, jag tänker på Jesus. Det är därför jag är så bra, sa han.
Nej, vad
jag
spännande.
Jag bara, gud vad spännande. Och så sa han såhär, vem är Jesus för dig? Och då sa han såhär, barn av sin tid. Ja, men han är ju död sedan så länge, så jag vet inte hur han ser ut. Men jag tror att han var snygg för att han är ju en gud liksom. Jag var såhär, ja gud vad man ser att det här blir då. Gud, man kanske måste prata religion och liknande med sina barn. Och jag känner, det har inte jag gjort. Mina barn har inte konfirmerat sig. Ossian är lite döpt i humanisternas liksom reglemange i Hagaparken. De andra har jag liksom inte ens... Och så plötsligt så kände jag en liten längtan efter just det där sammanhanget som för mig har varit otroligt positivt liksom. Mm. Och så var jag på en middag, så säger en av killarna som är där, han sa, jag kände sedan jag föddes att jag inte är lik mina syskon. Jag kände att jag direkt när jag föddes att jag stod i direktkontakt med Gud. Jag bara, oj, den blev liksom, det var lite som att så här, kasta 60 000 kräftor i min famn. Och så att jag var en timme på att checka upp den. Jag visste liksom inte hur jag skulle, ja men bara skulle ta den här bollen. Det blev dels, han kände ju så. Han har alltid känt så. Och jag tyckte så här, men gud, who do you think you are? Typ. Men så har jag gått och tänkt lite på det. Det är så han känner sig. Jag är inte lik någon av mina syskon. Jag är inte som dem. Jag tillhör kanske inte ens dem. Jag känner att jag...
Det är en annan art.
Och jag, så här, jag har gått och tänkt på det. Om just det som säger det här med kristendomen och tro. Att det här med andlighet. Att vissa är så otroligt övertygade om... De står i direktkontakt med någonting, att jag så jävla gärna skulle också vilja det.
Ja, jag var ju alltså på healing förra veckan.
Var du? Mm. Hierakirikiri, eller vad heter det?
Va?
Hierarki, eller vad heter det?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Jag var ju på alltså healing förra veckan för första gången i mitt liv och har absolut ingen aning om hur det här fungerar. Det var i alla fall en väldigt god vän som sa till mig så här, helt apropå ingenting, så här, du borde faktiskt gå och träffa min kompis. Och jag var såhär, ja okej, jag är ju öppen för det mesta, så jag tycker också att det är spännande, så jag beslöt mig för att göra det. Och jag vill inte ha 200 DM som var jag varit och hej och vem jag träffat och sådär, så jag kommer dit. Det är en väldigt liksom, tjusig adress och får träffa en otroligt intressant, spännande kvinna, verkligen inte flummig som man kanske så här, tänker att en healare ser ut fördomsfull, utan snarare åt andra hållet, rätt korrekt. I sitt liksom, i sin approach. Och så hade vi liksom ett förmöte och så hade hon något block och gjorde massa noteringar och så skrev hon upp massa siffror och lite grejer. Och sen så gick vi in och så la jag mig på liksom en massagebrits.
Siffror?
Ja. I don't know. Det var olika grejer som skulle göras. Liksom, jag fick inte reda på riktigt vad. Mm-hmm. Och sen så var hon så här, du får titta om du vill, du får blunda om du vill, gör vad du vill, nu åker vi. Och det började flimra förbi så mycket bilder framför mina ögon. Liksom bildspel på bildspel som bara liksom, ibland fick jag, var det så mycket bilder så att det var nästan jobbigt att ta in, jag fick liksom lite svårt att andas och sen gjorde det helt plötsligt lite ont på olika delar av kroppen och helt plötsligt när jag kom upp till hjärtområdet trodde jag på riktigt att jag skulle få en hjärtinfarkt, för jag var så här, men nu måste vi, jag kände sen, men nu måste vi avbryta, men man är i någon så här rapid eye moment tillstånd så att jag så här, kunde inte värja mig från det och sen plötsligt bara försvann det och sen gjorde det jätteont i vänster arm och så försvann det också och sen kom jag därifrån och bara,
Vad fan hände?
Och då hade hon liksom dammsugit mig i princip. Från en jävla massa negativa energier. Och sen har hon rekommenderat mig att börja meditera. Så jag började göra det. Och det funkar.
Det har förändrat så många människor liv.
Ja, och det som jag tyckte var coolt var att hon var så här, spelar ingen roll om 30 sekunder eller 3 timmar, bara gör det. Liksom. Och försök att liksom bara lösa det för dig själv. Man behöver inte alla de här jävla apparna och liksom läsa på om 300 sidor om vad fan som helst. Utan bara sätt dig ner och ta det lugnt. Och jag måste säga att jag känner mig, det är lite life changing moment.
Jaha!
Mm, det är lite life changing moment.
För jag läser en bok som handlar om så här, hitta rätt i dina energier. Och så förklarar han då bara vad liksom en liten del på din hand. Hur mycket atomer och energier och liksom... Hur mycket, alltså, det blir en sån rymd, liksom rymdkänsla tripp när någon förklarar så här vad energier är. Då är det så här, man tänker att man är materia och det, liksom, man är sin kropp, men man är ju inte det, för man är ju bara atomer och energier.
Ja, och det är ju jättemycket så här, jag ska inte gå in på någonting för jag kommer inte kunna formulera det på korrekt sätt, men det är ju extremt mycket kvantfysik inblandat i
healing och energier. Ja, det var därför hon skulle ha siffror och grejer.
Ja, så att det är ju väldigt mycket mer kosmiskt än vad man kanske tror. Och sen så mycket mer egentligen logiskt också. För allt i vår värld är ju fullt av energier.
Men vad var det för bilder som du minns? Efter, för oftast kan man ju vara i en liknande tillstånd och så ser man färger eller bilder och sådär. Och sen så kommer man bara ihåg några få.
Ja, men jag kommer ihåg liksom, det var så här små, svårt att förklara, små häxor som sitter på kvastar, fast de är gjorda utav ris.
Mm-hmm.
Och sen så var det jättemycket så här mönster, och sen var det så här stora mörka portar som öppnades, och sen så var det liksom djup, eller så flög man upp. Alltså det hände skitmycket konstiga grejer hela tiden. Det var ansikten, och så ändrade de skepnad. Det var det, alltså ibland var det rätt liksom, vad ska jag säga, mörkt. Alltså rätt okulta grejer, och ibland var det liksom väldigt ljusa upplevelser. Så det kändes verkligen som man gick igenom någon sån här känslokorridor liksom, eller sinneskorridor. Det var som att det var otroligt, jag måste säga. Det har ju alltså hänt någonting, men jag kan inte säga vad det är som att.
Men du har ju också blivit befriad från vissa känslor som inte har varit bra i din energi.
Ja.
Mm.
Och jag känner i mitt huvud, jag kan inte förklara på något sätt, en lättnad.
Mm. Men den här boken jag läste har ju 500 såna här exempel som är så fascinerande, som man bara är så här, ja men helt otroligt. Allt från att man haft smärta i liksom 20 år till att man inte klarar av en människa på jobbet. Man kan nästan inte gå till jobbet för att man är så irriterad, tycker att den människan är så vidrig. Och så sitter det någonstans i kroppen och så bara vuh.
Ja, exakt så. Det känns som att jag är liksom 10 kilo lättare i hela min energi.
Men gud, det ska jag ge till Mattias när han förlorar nu.
Ja, så spännande grej.
Gud vad spännande. Ja, men vad vill du säga om den här middagen som gick vidare? Tyckte du att det var härligt att vara ute i klänningen och klackarna igen? Eller tyckte du så här, gud, det här har jag helt kommit av mig. Vad var känslan? För jag var ju på bröllop.
Mm.
Och det tyckte jag ju var helt fantastiskt. Men det var ju ett bröllop. Det är svårt att liksom misslyckas.
Jo, men det var ju, grejen var att innan den här middagen så var det ju liksom inskolning och ja, men du fattar. Jag bara insåg att jag gick runt, och så gjorde jag bort mig på Gröna Lund en vecka tidigare. Jag var för en vecka sedan så...
Du har glömt bort hur man gör.
Nej men ja, och så har det hänt så mycket konstiga grejer. Så var jag på något möte på stan, var samma sak där, sa bara konstiga saker. Jag bara, vad fan är det som händer? Jag är liksom socialt ringrostig, som att jag inte längre vet hur man för sig i salonger.
Mm.
Jag bara lyckades kränka folk åt höger och vänster. Vad fan är det som händer med mig?
Gud vad kul, för jag satt på middag och bara, nej men nu smackas det. Och det liksom petas i näsor. Och det liksom, jag bara känner så här, folk har liksom förlorat allt möjligt.
Ja. Det måste ju vara
så här, jag vill bara säga så här, sluta smacka.
Det är ju en post-covid-reaktion. Att vi har ju liksom inte interagerat med liksom, förutom nära och kära. Och då kanske man inte har det bästa bordsskicket alla gånger, inte vet jag, men liksom...
Ja, men...
Nej men uppenbar, nej men inte vet, men alltså om det nu liksom är allmängiltigt och ja, nej men jag bara kände att det var rätt så här haltande att omborda ämnen. Antingen gick jag för långt, för fort in i någonting, eller så gick jag för alldeles för ytligt med folk, så jag kanske inte borde vara ytlig, men alltså jag hade inte hittat min takt och ton. Ursäkta.
Det är mina leder. Det är så gammalt. Men gud vad spännande.
Men känner du inte igen det här på något sätt?
No.
Du som inte hade gjort någonting under hela din covid, eller hur det var.
Men grejen är att det problemet är att jag har ju gjort ganska mycket. Jag har inte
du skrev ju ett sorgligt inlägg här för ett tag sedan, så jag var tvungen att kommentera.
Vadå?
Det var ju så här, första gången jag går ut på 2 år. Eller vadå?
Ja, men det var...
Man var så här, men Ann Södlund, du hade ju för fan en julfest.
Nej, just det. Men det som hände, precis som du sa, att den här... Mattias var ute, så sa han så här, men alla satt ju hela kvällen. Jag bara, va? Men stod inte folk och dansade? Han bara, nej men man får inte dansa.
Nej, det är ju dansförbud. Den ultimata bestraffningen på mänskligheten.
Det har inte jag fattat. Det är faktiskt den ultimata bestraffningen.
Ja, nu kanske vi inte ska dra in Afghanistan i det här. Men, liksom, men i västvärlden i alla fall så är det den ultimata frihets... alltså... Dansen står ju ändå för så mycket frihet och mänsklighet och ursprung. Mm. Och tar man bort dansen från människan, vad fan har den då? Det är ju frihetsstraff.
Ja, det är verkligen ett fristraff. Det är som så här, sitt ner nu och dö en långsam död. Typ.
Precis.
Mm. Men jag i och för sig, men jag har inte varit ute till 6 på morgonen.
Nej, men nu var det ju det nyss.
Ja, och jag tycker, det är helt otroligt, jag tycker fortfarande att det är exakt lika kul som när jag var 17.
Alltså jag klarar inte det längre, för jag så bakfull som jag var efter att komma hem klockan 1 från den här middagen. Alltså en 2 dagars bakfylla där jag liksom, jag känner fortfarande mig inte liksom helt i fas.
Vadå, du kom hem klockan 1?
Vi kom hem klockan 1. Nej, kvart över. Men liksom, jag är fortfarande inte helt i fas, känner jag.
Men gud.
För jag, igår satt jag och min kompis Klara och så här, käkade pizza med barnen och så bara så här, båda var tappat tråden exakt hela tiden. Så här.
Men hon var också på middagen eller vadå?
Ja, nej, ja, hon var också på middagen, precis. Ja. Men liksom, jag är inte längre rustad för det sociala. Jag funderar nämligen på om det var bara alkoholen eller om det faktiskt var det sociala. Mm. Att det var socialt och alkoholutbränd.
Aha, du tänker så här, som när man tittar 200 år tillbaka i tiden så träffade man lika många människor på en dag som man gjorde på ett helt liv då.
Ja, men precis.
Så att alla de här intrycken är man inte van vid längre, så man blir utmattad. Ja, man är liksom tillbaka till lite mer gammelhjärnan.
Social jetlag finns det ju ett ord som heter på engelska. Eller ett begrepp som heter på engelska. Och det är exakt det jag kände. Jag var liksom, det var inte så här, för jag var så här, så jävla mycket drack jag inte liksom. Man kanske drack någon pava vin under hela kvällen och så en drink, men inte så mycket mer än så. Och så rökt lite cigg liksom, men det har ju hänt under den här sommaren liksom. Men vad fan var det som tog knäcken på mig? Mm. Men det var ju alltså det sociala. Det var en sån social stor anspänning så att jag tror att jag har varit liksom i chocktillstånd efteråt.
Det är som delfinerna som helt plötsligt dök upp i Venedig efter några dagar eller några månaders covid. Vi så här, vi går tillbaka till vår liksom primatkänsla. Vi går tillbaka till våra liksom ursprungsideologier. Vi är inte längre, vi har gått tillbaka till det som var innan det moderna samhället kanske. Våra kroppar kanske har ställt om och våra hjärnor.
Ja, alltså det är någonting som har hänt i alla fall. Det är ju intressant nog. Någonting som har hänt är också att jag var på Vasamuseet den här helgen.
Mm.
Och där har de en otroligt spännande utställning om kvinnohistorier. Alltså för att vi, det här är ju rätt grovt. Hela våran upplevelse och hur vi har skapat vår moderna historia är ju baserat på en förvanskning utav kvinnohistorien.
Mm.
Jag kan lyssna lite då.
Mm. Ja, men kort beskrivet så är det så att man har tagit bort det som förr stod skrivet i historieböckerna, eller det som också, man har inte ens, i många fall har man ju inte ens skrivit in det, men det har redigerats bort i och med att samhället har blivit modernare och kvinnor har blivit ett större hot. Kan man säga så?
Ja, men precis. När encyklopedin skrevs så städade man helt enkelt bort kvinnorna och man gjorde dem till fromma varelser som antingen jobbade ideologiskt eller så var något annat. Det betyder var exempelvis sjöfarten, det var 100% jämställd. Mm. Och också likadant handeln var också 100% jämställd. Man har bara valt att inte skriva med kvinnorna. Mm. Och då har vi alltså baserat hela vårt moderna samhälle på någonting som inte är sant.
Mm.
Utan att ta reda på varför.
Kanon.
Och nu kommer ni höra Anna-Sara Hammar som är doktor i historia prata.
Varför ser vi då kvinnors närvaro i historien som mindre viktiga än mäns? Och då får man gå tillbaka till 1800-talet när historia blev en vetenskaplig disciplin. Därför att det är 1800-talets syn på sånt som kön, politik och makt som fortfarande präglar hur vi tänker idag. Ett ganska tydligt exempel är om man idag går in på Wikipedia och läser om drottning Ulrika Eleonora, Karl XI:s hustru. Då kan man läsa till exempel att hon var mild och gudfruktig, tålmodig och helt ointresserad av politik. Istället så ägnade hon sin tid åt barnen och åt välgörenhetsarbete. Framförallt åt understöd till de fattiga. De här uppgifterna kommer från Nordisk familjebok som är ett uppslagsverk från 1800-talet. Och som alltså lever kvar i dagens moderna Wikipedia. Problemet med det här är bara att under 1600-talet, ja men då var ju fattigvård, understöd och att ge gåvor i allra högsta grad politik.
Ja.
Mm. Intressant.
Mm.
Så till och med att man ska behöva liksom fakta, fake news, checka historisk riktiga verk och historia. Alltså det är ju jätteproblematiskt, kände jag ju plötsligt. Och att jag kände också att den här förvanskningen utav, det blir mycket fel tänk på vägen här. Vi håller på att skriva om vår egen historia baserat på att vi är så historielösa, men problemet är om historien sig är så historielös. Vad fan har vi då?
Jag fattar, men det är ju egentligen någon innovationstecken som får sätta sig och rota fram alla den här fakten och det skrivs om, och det är ju ett jobb som förmodligen stat och landsting inte gärna vill betala.
Nej, men det måste göras, för det kan inte se ut så här. Plus att jag känner också att så här, jag blir bestulen i vår samtid på hur saker faktiskt var. Jag som kvinna i alla fall hade gärna vilja veta att sjöfarten varit lika jämställd. Det kanske hade ändrat mina möjligheter och mina livsval, för att jag tänker så ofta på, bara man kollar i de här gamla veckorevyn-tidningarna, hur jävla illa kvinnor beskrivs liksom, och det är baserat på någon idébild vi har på grund av att någon gubbe har suttit och skrivit i encyklopedin. Istället för att faktiskt veta att så här, så där ska man inte alls ha det, vara och så vidare. Jag tror att det säkert repareras i den här generationen, men den här generationen är också för arg och aggressiv på ett sätt som också blir historielöst, baserat på det vi precis fått reda på.
Jo, men jag tänker också lyssna på en podd som heter Myter och mysterier. Som är en forskare och en journalist som pratar om myter och mysterier helt enkelt. Och ett avsnitt då heter Gudinnor. Och då står det så, en gång fanns de överallt. De kunde uppträda som najader, som valkyrier, som nornorna, som spinner livets ödestråd. Alltså världens själva moder. I Europa fanns de överallt under tusentals år, tills Sverige gick över i en ny och annorlunda fas. Istället för många gudar existerar nu bara plötsligt bara en. Och det var en han. Så då har alla liksom de här kvinnorna då, gudinnorna, de har redigerats bort från böcker och historier och bla bla bla. Så att helt plötsligt så finns det ingen förebild, det finns inga gudinnor. Det finns bara en gud och han är allsmäktig och är en man.
Och då kan man ju tänka, gå tillbaka då till våra söndagsskoletraditioner och sådär. Så att jag kanske inte var helt snett på då när jag vägrade gå i söndagsskolan. Och därför kanske inte heller blev så jävla normanpassad alla gånger. Det är kanske därför jag kör mer bil än min partner. För du hade ju någon ny spännande statistik på att liksom, kvinnor kör så jävla lite bil.
Jo, men jag,
man lever i tvåsamhet.
Jo, men jag tänker ofta när vi åker bil att det blir så att Mattias kör för han tycker det är skönt. Och då har han kontrollen och... Nu var de uppe i fjällen här i vintern, så han kom tillbaka och hade kört liksom 20 timmar och fick ryggskott. Jag var såhär, du kunde inte bett någon annan köra. Nej, men alla frågade, men jag tycker att det är skönt. Det är såhär, jag kör min bil typ. Det är någon såhär, en sista manliga bastion att kunna ratta olika fordon. Och så läste jag att i snitt så kör kvinnor 3,5% av 100% körtid då. I bilar.
Det är helt sinnessjukt.
Nej, men det är helt sinnessjukt. Och då känner jag så här, så då införde jag heller nu varannan damernas. Så när vi skulle åka båt, då körde Anna-Maria, liksom, då rodde hon. Och när vi åkte fyrhjuling, då körde vi. Alltså att man hela tiden medvetet tänker så här, nu är papporna lunch, bla bla bla. För att vi är så indoktrinerade i det här, de här rollerna, hur det ska vara hit och dit. För att männen, inom situationstecken, ska känna sig trygga och ha cojones. Så att då införde jag det att nu kör jag varannan damernas på allt som också har med teknik att göra.
Ja, och det är liksom, det är superviktigt. Även fast det låter litet och futtigt, så tror jag att det är, så här, det är viktigt på det stora hela. Jag tror mina barn till 100% kommer så här säga att det var mamma som satt vid ratten. Och kommer det påverka dem i stort och litet, det har jag ingen jävla aning om. Men det kommer åtminstone göra min sons syn på kvinnor mycket mer jämställd.
Men jag vet att det påverkar, och det har jag märkt först nu, till exempel när jag fyller år eller morsdag, så får jag mina söner säga, du är det starkaste vi vet, du har gjort allt för oss, du klarar allt, bla bla. De har inte sett att jag har suttit passiv, utan har det varit en situation eller det har varit kris lite dit, så har jag gjort det som har krävts, vare sig det har varit ratta en bil, åka ner för en skidbacke. Jag ser nu när jag får lite facit att det har påverkat dem enormt.
Ja, men såklart det har. Och jag tror också att så här, egentligen så har ju kvinnor hela tiden gjort såna här grejer. Men mors dag var ju en grej som så här, man var tvungen att göra då för att hylla kvinnan förr i tiden. För att det var ju så, hon fick ju all skit. Men sen kom man på att det skulle man vara jämställd åt andra hållet, och instiftade man fars.
Ja, inte ska väl de vara själva kvar.
Här ska vi kunna få ett par strumpor och kalsonger nu. Enda beror.
Nej, men jag tycker det är så tydligt också på männen hur snabbt de känner sig utanför. Ja, står man och snicksnackar lite i köket som helst, då kommer de in. Vad gör de nu utan oss? De vill liksom... Jag känner det väldigt tydligt. De männen jag har redat med vill att jag ska vara med hela tiden. Jag är så här, men du kan åka iväg en helg själv med killarna. Ska du inte följa med? Och nu på Gotland så var det någon gång så här, vet du, jag orkar inte följa med bort i mina dörrar. Så här, kan inte du gå dit med våra gäster? Så här, det går inte. Det går inte. Alltså det är så här, det är som att vi måste finnas där som liksom någon rustning bakom dem.
Mm. Nej, men då blir jag så här, så blir jag så rörd av den här utställningen på något sätt. Jag tycker verkligen att alla ska gå och kolla på den, för den var så fin. Och man bara så här ser att samhället har ju varit 100% jämställt.
Mm.
Det är så mycket i det här som så här skaver. Det här är en sån jävla alltså sinnessjuk life-changing moment på ett sätt. Man bara så här, jaha, hela vår historia är förvanskad och jag har vuxit upp med den historieförvanskningen och liksom trott att samhället ser ut på det sättet baserat på någon jävla gammal folkhistoriebok liksom, som är skriven av en snubbegubbe.
Jag gjorde ett barnprogram för SVT som heter En rolig historia, och det var ju då, ja men, kvinnan och mannen genom historien, döden, ja men du vet, kärleken, bla bla. Då skrev jag ju om historien lite ibland och sa det tydligt. Så här, jag skiter i det, jag vill inte vara kvar på antiken. Det är för tråkigt, jag vill inte liksom vara någon smusa. Så det var ju också ett sätt att visa för tjejer att så här, man kan ta sin egen... Ja. Det finns mycket att göra på det området.
Extremt mycket. Jag tycker framför allt att så här, stat, förvaltning, historia, alla måste ta, och näringslivshistoria, alltså alla måste ta sitt ansvar inom det här, att liksom förändra det här, för att det kommer ju påverka mina barn och nästkommande generationer, att så här, att ingen är sämre, ingen är bättre och så vidare. Sen har vi olika superhjältekrafter på olika sätt liksom. Men det ska inte jämföras, och här har vi rört ihop äpplen och päron och blivit så satans fel. Och med de glada orden.
Och det är som Frans 4 år säger, jag vet ju inte hur Jesus ser ut. Det var ju så länge sedan han dog. Det kunde ju lika gärna vara en kvinna.
Ja. Eller som min son sa här om dagen. Mamma, vi ska börja med IQ i skolan. Jaha, sa jag. Hur känns det då? Det är ingen fara. Jag är smart. Och mina pruttar, de luktar otroligt illa. Jag kommer klara mig.
Han är otroligt smart och...
Hans pruttar luktar otroligt illa. Jag kommer klara mig.
Mer kanske man inte behöver.
Nej, jag tror han är något på spåren. Inte så mycket mer med det.
Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Puss och kram!
Puss och kram!